This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Poängen är den att man blir varse att de principer som man utgår ifrån och det sättet på vilket man rättfärdigar sina handlingar och sitt beteende kanske inte alltid är optimalt.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Vad moralen kräver, att argumentera om rätt och fel. Jag säger välkommen till författaren Anders Hansson.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi börjar med dig, så du får presentera dig till att börja med.
Ja, jag är författare till ett antal böcker om filosofi och filosofer. Bland annat har jag skrivit om Aristoteles och hans moralfilosofi tidigare. Där jag försökte läsa honom som en modern författare och se hur han stod sig då. Sen har jag skrivit om Derek Parfit, rätt nyligen, också en filosof, modern filosof, dog för 4 år sedan. Väldigt originell och inflytelserik var han.
Om du får frågan, vad handlar den här boken om? Vad har du någon sån hisspitch?
Jag har hört att du frågade förut, så jag försökt tänka på vad det skulle vara. Det störde mig lite att det inte fanns något uppenbart. Men jag tror att det närmaste hisspitch är de första, själva inledningen på boken. Jag säger någonting i stil med att det är en bok om vad man gör när man resonerar om moraliska frågor och hur man kan göra det bättre. Om varför det spelar roll att vi gör det bättre.
Mm.
Och det är upplägget är en sorts fiktivt replikskifte mellan filosofer från olika skolor. Olika tidsepoker, och de får i princip ett kapitel var. De får inte riktigt, några återkommer i flera kapitel, men och så överlappar lite. Men de får ett kapitel var, och de flesta kapitel handlar om eller bygger på eller kretsar kring ett tankeexperiment som filosofer brukar använda rätt ofta. Rätt korta kapitel. Tanken är att det ska handla om en sak, och sen när man kommer över på något nytt då blir det ett nytt kapitel. Så att jag ville skriva någon sorts, jag ville skriva en filosofisk bladvändare. Jag vet inte om det är det, men ganska lätt att ta sig igenom och lätt att lägga ifrån sig när man ska gå av tunnelbanan för att ta sig till jobb, gå in på jobbet, och sen så slår man upp den igen när man är på väg hem.
Jo, men det skulle jag nog hålla med om att det är en filosofisk bladvändare.
Mm, vad bra.
Om vi, man kan bara säga någonting om just ordet moral och så här, begreppet moral. Vad tänker du kring det? Varför är det viktigt och när är det som aktuellt?
Moral är ju, så som jag använder det här, är en det är ingen specifik teori och det är inga principer eller något sånt, utan det är ett sätt att angripa vissa problem, hur vi ska bete oss mot varandra, problem eller bör-problem eller värdefrågor. Och en moralisk ståndpunkt, eller den ståndpunkten som man brukar inta när man resonerar om sånt, är att man försöker betrakta saker opartiskt eller ta ett steg tillbaka och försöka se även sin egen ståndpunkt som en av alla andra ståndpunkter. Liksom väga intressen mot varandra. Och det behöver inte vara moraliska frågor som man diskuterar på det sättet, utan det är normativa frågor i största allmänhet, är ju sådana där man försöker väga skäl och se vad man har mest skäl att göra, eller vilket som vore det bästa beslutet. Och ibland är det moraliska frågor, och ofta så med det så menar man, skulle jag tro, sådana när handlingar berör andra.
För ofta när man läser om etik och moral, så återkommer man till, det finns exempel med det här med rälsen och så här, hur tar du höger eller vänster om en dör eller fler dör. Men finns det några dagsfärska idag i samhället, så här, situationer vi ställs inför som är moraliska frågor eller moraliska ställningstaganden? Så man kan, bara som ett exempel.
Ja, jag tror man kan göra det ganska enkelt, att man behöver inte tänka på det som moraliska frågor heller, för det låter så kanske stort och lite eller pretentiöst eller någonting som filosofer ägnar sig åt i böcker. Men moraliska frågor är ju vi ställs inför sådana frågor hela tiden. Och är ju ganska smått. Och vi hjälper folk över gatan, eller vi bestämmer oss för att ge pengar till någon som vi tror behöver pengar. Det är ett moraliskt beslut, för att vi tycker att det finns skäl att göra det. Men varje dag så tror jag man fattar, jag har inget begrepp om det, men hundratals beslut som är normativa, alltså som innefattar någon form av värdering. Att vi tycker att det är ett bra beslut. Vi försöker alltid fatta bra beslut. Även när vi även när vi försöker resonera, så fäller vi omdömen om våra resonemang. Det var ett dåligt resonemang. Det var ett bra resonemang. Och det är inte ett moraliskt omdöme, men det är ett normativt. Och det hör till samma klass av frågor eller samma klass av problem. Så jag tror att de flesta ägnar sig mer åt moral än vad de tänker, tror jag. Att man säger inte att det är ett moraliskt beslut, det är bara att man försöker komma fram till ett bra beslut.
Det kan handla om att sopsortera eller om jag ska planka på tunnelbanan. Eller.
Precis, ja, men sopsortering är också en sån här, det berör ju en större fråga. Det berör ju liksom hur vi förhåller oss till klimatfrågan. Och så kan man ju tycka att den här, spelar det verkligen någon roll om jag sorterar min mjölkförpackning? Vad gör det på totalen? Och det gör ju ingenting på totalen om man bara tittar på just din sortering. Men det är ju också, det är ju ett moraliskt problem, därför att det du gör påverkar ju någon eller några.
Jag tänkte om vi kan känna på de olika idéerna som finns och vad det finns för nackdelar och sådär. Så jag tror vi kommer återkomma sen till miljö lite senare.
Mm.
Just det är en spännande fråga sen, som det kan mynna ut i. Du börjar ju i början av boken med utilitarismen. Svår att uttala med i alla fall. Att maximera njutning. Jag vet att vi har pratat om det i någon tidigare podd. Sådär. Men vad går den ut på?
Den går ut på just den variant som jag tar upp här. Går ut på att man ska maximera lyckan eller nyttan eller njutningen. Och att det är, man kallar det för hedonistisk utilitarism. Och den har två komponenter. Det är dels att det som är värdefullt eller bra, det är njutning. Och den andra komponenten säger att man ska förhålla sig till njutningen genom att man maximerar den totalt sett. Och det är det som avgör handlingars riktighet enligt utilitarismen. Så en handling som har bäst konsekvenser är också riktig. Det finns ju andra konsekvensetiska teorier som inte behöver vara hedonistiska. Men poängen är, alla har den här andra komponenten, att man ska, det som gör handlingar riktiga är att de har bra konsekvenser eller bra effekter.
Just det, alltså man tittar på resultatet. Om du gör så där, så får du en konsekvens. Så
själva handlingen i sig, vad är det för sorts handling? Om det är en snäll handling eller om det är en lögn eller tortyr, det spelar inte någon större roll, utan har den bra effekter på totalen så är det rätt.
Och när du säger totalen, då menar man så här, alla människor då, alltså så många människor som möjligt.
Mm. Och det är det som gör det lite svårt, för det är inte bara människor som lever nu, det är ju människor som lever sen också. Alla. Och inte bara människor, det är ju kännande varelser. I och med att vi pratar om njutning i det här fallet, så är det ju, du måste ta in alla varelser som känner eller som kan uppleva lidande, ja, eller njutning.
Och man ska väl egentligen se det här som liksom en teori, alltså ett synsätt.
Mm. Det finns ju utilitarister, det är, ja, alltså folk som omfattar teorin, men att i varje enskilt beslut göra en sån här,
nej, det är svårt,
utilitaristiskt överslag, det tror inte jag går riktigt. Så man tänker sig väl att det finns, man får följa vissa tumregler i en tanke. Man pratar ibland om, man gör en distinktion mellan utilitarismen som ett riktighetskriterium, rent teoretiskt, vad är det som gör en handling riktig, och enligt utilitarismen så är det då att handlingarna har bäst effekt eller bäst konsekvenser.
Mm. Och vad, styrkor och svagheter skulle du säga med det synsättet?
Enligt utilitarismen, ja, styrkan är ju att den är ju för det första enkel. Det finns ju, den kommer ju med ett svar. Det är aldrig oklart vad man i teorin borde göra. Sen är det, i praktiken är det svårt att göra så. Det är en brist. Men en annan bra sak med det är att, och som jag kanske inte riktigt såg för tidigare, och ju mer jag tänker på det så inser jag att den har en poäng där, men att den man vill ju göra gott, det är svårt att bortse från tanken att vi har någon form av skyldighet att göra gott i de flesta lägen, eller att undvika att göra ont eller göra dåligt eller att skada någon annan. Mm. Och det är själva grundtanken med utilitarismen. Sen har den märkliga effekter därför att den lyfter bara fram den tanken. Så det som gör den enkel och lättbegriplig rent teoretiskt gör den ju svår att tillämpa, men också gör att den får märkliga effekter i vissa lägen. Den kan ju säga att man ska, har det bra effekter att tortera folk, så ska man tortera folk. Och det,
ja, just det. Har du något moraliskt dilemma där man kan se liksom, när den är, vad den är användbar eller hur den står sig?
Mm, det finns några sådana dilemman eller sådana experiment som rätt skarpa filosofer har ritat upp, som har övertygat mig om att det kanske finns en poäng med utilitaristiska resonemang. Sådana exempel som jag förut ville undvika för att jag tyckte det var svårt att ha ett svar på dem, för jag förstod att någonting här hos mig i mitt resonemang är fel, för jag kan inte svara på det här riktigt. Och det, jag tänker på Peter Singer, är duktig på att formulera exempel av det slaget, och han har en sån här, det här är ett nästan uttjatat exempel, men vi har ett drunknande barn som ligger och drunknar i en ganska grund damm, och du kan vada ut och rädda det där barnet. Du kan rädda barnet genom att du kommer ju smutsa ner dina skor och du kommer förstöra din kostym om du har en kostym på dig. Och det är liksom kostnaden för dig. Men det är i sammanhanget fjantig kostnad, tycker man. Man borde ta sig ut där och rädda det barnet. Och han har en princip för det som jag... Han säger så här. Om det står i vår makt att förhindra någonting ont från att inträffa utan att därigenom offra någonting av jämförbar moralisk vikt, så bör vi moraliskt sett göra det.
Alltså vi är skyldiga att göra gott.
Om det inte kostar oss särskilt mycket.
Mm.
Om inte, och han uttrycker det som att om vi inte därigenom måste offra någonting av jämförbar moralisk vikt, då kan man fundera över vad det betyder. Men säg att i det här fallet, det kostar leriga skor. Och då kanske man måste bada ut och rädda det där barnet, fastän du förstör dina skor som du gillar. Om vi går med på det, att vi har en sån plikt att hjälpa folk i nöd, så gäller väl det även folk som inte är barn. Det gäller väl de vuxna som håller på att drunkna också. Det gäller kanske vuxna som far illa på andra ställen och barn på andra ställen som inte är liksom just i närheten. Så om du utan jämförbar moralisk kostnad kan rädda någon som är på andra sidan jorden, så bör du kanske göra det också. Som han säger själv, att det här är en princip som låter ganska enkel, men det är själva verket krävande.
Den är lätt att hålla med om.
Ja, den är ju det. Men om man håller med om det, så måste man gå med på att, tycker han, att vi måste ändra på hela det samhälle som vi lever i. För då har vi har skyldigheter mot massor av människor som vi inte lever upp till.
Just det.
Vi svälter och drunknar på olika ställen, och vi gör ingenting åt det. Det är en snygg princip och snyggt formulerat exempel som han formulerar där.
Ja.
Och det finns ju andra filosofer som också har, också är utilitaristiskt lagda, som gör sådana exempel där man visar att distinktioner som vi vanligen lägger vikt vid när vi resonerar, att en sån distinktion är att det är sämre att göra något dåligt än det är att låta något dåligt hända. Det tycker vi ofta. Vi går förbi folk som ser ut och har det svårt och som kanske behöver pengar, men vi har inte. Det är inte vårt fel att de är där. Det hade varit värre om vi hade sett till att de hamnade där, tycker vi. Och då kan man ju fundera över om det är så. Det kanske känns så, men för den personen som är i den sitsen, så situationen är ju densamma. De svälter eller har det svårt. Mm. Och det exemplet jag tänker på där, det är en annan filosof som heter James Rachels, som också illustrerade med barn som håller på att drunkna. Och jag kan inte det exemplet utan till, men vi har två stycken personer vars kusin, som är 6 år, här framme i exemplet. De kommer få ett arv ifall den kusinen drunknar. Eller ifall den kusinen dör. Så när kusinen ska ta sitt bad, så smyger den ena personen in för att mörda, dränka barnet, och gör det och får det att se ut som en olycka. Och när den andra personen ska göra samma sak med sin kusin, så behöver han inte göra det, för kusinen, det lilla barnet, halkar och slår i huvudet och faller med ansiktet neråt och drunknar på egen hand utan att han gör någonting. Så effekten är densamma. Det där barnet dör. Men i det ena fallet så har någon dödat barnet, och i det andra fallet så har den andra låtit barnet dö. Och då, om vi nu tycker att det är en sån stor skillnad, vilket vi verkar tycka i vanliga fall, att den här skillnaden mellan att göra eller att låta göra något dåligt eller att låta något dåligt hända, så skulle vi tycka att det var stor skillnad mellan de här två fallen. Och det tycker vi inte riktigt. Vi tycker att det är ganska illa det båda gör. I det ena fallet så dränker någon, och i det andra fallet så tittar någon på när barnet drunknar bara för att få pengar. Så alla sådana där exempel som utmanar våra självklara principer eller självklara idéer som vi har om saker, och distinktioner som vi gör utan att riktigt tänka, som vi har lärt oss att göra. Ja, men de ställer till det. Vi måste tänka till då, och kanske komma på något bättre. Eller komma på något, vi vill försöka förklara oss ur det. Och hela diskussionen, filosofiska diskussionen, går ut på att komma med motexempel mot det här och förklara att så här ska man tänka i det här fallet. Och det som är viktigt är inte det som du lyfter fram där, utan det här värdet. Och därav försöker jag lägga upp det som ett replikskifte i den här boken. Och att utilitarister som Singer hävdar det här och tycker att vi borde hjälpa folk i nöd. Och då tycker någon annan att ja, det kanske vi borde, men det är inte lika viktigt som det här. Och då kommer någon tredje person och säger att det där är också viktigt, men hur förhåller du till det här då? Men de här två exemplen tycker jag att de gör det svårt att förhålla sig kall inför utilitarismen.
Och som du sa, det där med exemplet med barnet som drunknar då. Vi betraktar det lika illa om man, oavsett om man då bidrar till det eller om man står passiv. På samma sätt med till exempel tiggare eller något sånt där man går förbi. Och man är passiv, man har inte orsakat att de sitter där. Eller.
Nej.
Men och vad är egentligen liksom kontentan av att resonera och liksom diskutera det här? För de som inte alls är insatt, men vad spelar det? Liksom, du vill bara göra som känns rätt? Eller?
Poängen är att det visar ju att våra resonemang oftast inte håller. För om vi nu hävdar att... Om vi i ett läge säger att vi valde att göra så här, eller jag valde att göra så här därför att det har ju bäst effekter. Ja, det är väl fine. Men är det det? Och sen så använder man den principen i alla sammanhang. Men det håller ju inte i alla sammanhang. Och poängen är den att man blir varse att de principer som man utgår ifrån, och det sättet på vilket man rättfärdigar sina handlingar och sitt beteende, kanske inte alltid är optimalt.
Nej, men det var som du sa med det där med, jag tycker det är ett bra exempel, det där med dammen, att man, det är ju som självklarhet att man räddar någon som ligger och håller på att drunkna, även om min kostym blir lite smutsig. Alltså en liten insats är ju självklart att man hjälper andra, men Om man då resonerar så, då kan man, aha, men gör du också en liten insats som har stor verkan i andra, i alla sammanhang då? Det kanske man inte gör.
Ja, alltså det överslaget kan du göra i varje läge. Du kan ju stå, du har 50 kronor över eller 100 kostar väl och du ska gå på bio. Du står och har en hundring där, men du vet att den hundringen kan göra ganska stor skillnad för någon annan.
Mm.
Kan man aldrig gå på bio då? Måste man alltid göra? Eller kan man aldrig liksom lägga pengar på sådana saker? Är det alltid så att är moralen så pass strikt eller stäng att man måste liksom, har man det bättre än någon annan måste man göra det? Måste man liksom hjälpa andra då?
Men det finns ingen hållning som alltid håller?
Ja, alltså man skulle kunna vara stenhård och bara hävda och köpa de konsekvenserna. Om man är utilitarist så kan man ju säga att det där låter som en dålig... Det låter som att jag inte kan förklara varför man inte ska tortera på det sättet du vill. Men man kan ju stå på sig ändå och säga att det gör inte fel för det. Det är en rimlig, alltså det är den korrekta hållningen.
Ja, men då måste man ju börja köpa då om du plötsligt blir den som blir torterad då.
Ja, precis. Och det,
kan man inte ändra sig då?
Nej, men då kanske man i det läget skulle tycka att vad dumt att jag... Vad jobbigt att jag är utilitarist, men det är fortfarande den sanna teorin. Det är rätt.
Ska vi ta någon annan filosof som har någon annan hållning? Och de som kallas deontologiska teorier, alltså olika plikter...
Mm. Vi hade haft utilitarismen uppe länge. Den är en så kallad teleologisk teori. Och telos är ett grekiskt ord som betyder mål. Och det syftar på att det är en teori som handlar om målen för våra handlingar, effekterna av våra handlingar. Medan deon, har jag för mig, betyder regel, eller plikt betyder nog på grekiska. Och så man brukar tala om deontologiska teorier som pliktetiska teorier eller principetiska eller regeletiska. Och exakt vad de säger är lite svårt. Det är inte lika lätt att förstå som utilitarismen till exempel. Utan en pliktetisk teori kan jag säga att vi har en massa olika plikter. Vi ska inte ljuga, vi ska inte döda, vi ska inte... Ja, vad det nu är för någonting. Därför att det är fel i sig kanske. Och ljuga eller att tortera och döda. Men då uppstår ju frågan för en utilitarist att ja, men hur vet man i ett läge när Om det du säger är sant, om vi har sådana plikter, hur ska vi ställa dem mot varandra? Hur ska vi väga? Vi hamnar i den sitsen, om vi kan tortera en elak terrorist för att rädda 1000 personer. Då är plikten att göra gott mot plikten att inte tortera. Hur ska vi väga dem?
Det kan alltid bli krockar då.
Ja, och utilitaristen gör det ju lätt för sig. Den kan ju, i idealfallet att det är 1000 personer mot en, men en strikt deontolog eller en pliktetiker skulle kunna säga att under inga omständigheter får man tortera eller mörda. Och då hamnar vi i en sits som vi inte riktigt vill ställa upp på heller.
Man brukar prata om att man kan vara plikttrogen sin arbetsgivare eller vad det nu är. Fast,
Men det är oftast aldrig absoluta plikter. Utan det är, man har en plikt tycker man. Och den ska man... Ja, men det ska man leva upp till. Men det finns alltid en gräns när det går över till att hit men längre gäller nog inte den plikten. Här går det över i något annat. Att det vore vansinnigt att liksom hålla på en plikt om det har fasansfulla effekter. Och det är där jag menar att där har ju konsekvensetiken eller utilitarismen en poäng. Att man kan inte vara absolutist och liksom hävda att en princip gäller alltid. För det är inte bra, det heller. Så det är någon form av... De har samma sorts argument mot varandra. Att de leder till märkliga konsekvenser om man drar det till sin spets.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte också att vi kommer säkert som återkoppla till den där, de här, flera av dem igen. Men jag tänkte att vi också vill komma in på individualism och libertarian och så vidare. Det är flera som är inne på det här, inom det området. Jag tänker på han Nozick, att det handlar om att uppleva saker och att liksom snarare utgå från individen.
Ja, Nozick är en av dem som dyker upp två gånger i den här boken. Han dyker upp som en kritiker av utilitarismen eller en kritiker av hedonismen i ett av kapitlen där han har ett exempel som heter upplevelsemaskinen. Han ifrågasätter ju att, eller han ger oss ett alternativ. Skulle du välja att koppla upp dig mot den här maskinen som skulle ge dig varenda... alla njutningar som du kan tänka dig och alla upplevelser som du kan tänkas vilja ha. Han radar upp en mängd saker som människor brukar vilja ha. Det är liksom vänskap och bedrifter. Och du kan skriva böcker och romaner och du kan göra storslagna saker. Allt det kan du uppleva om du kopplar upp det i den här maskinen. Men du kommer vara nersövd och ligga liksom flytande i sin behållare. Men du kommer uppleva alla de här sakerna. Eller vill du försöka uppleva dem på liksom egen hand och kan troligtvis misslyckas och inte kunna göra hälften av de sakerna som du skulle kunna uppleva att du gör om du kopplar upp det mot maskinen. Och han menar ju då att vi skulle ändå låta bli att koppla upp oss i den här maskinen för att vi skulle gå miste om någonting som vi vill ha. Det är någonting som vi inte får i en sån här upplevelsemaskin för att det är bara upplevelser. Och det vi vill ha dem. Vi vill inte bara uppleva bedrifter. Ska vi ha med dem att göra så ska vi liksom göra dem själva.
Mm.
Och vi vill inte uppleva att vi umgås med vänner och familj utan man saknar någonting då, utan man vill umgås med dem på riktigt. Man saknar något genuint. Så han hävdade att vi skulle inte koppla upp oss mot den, utan snarare att det finns en mängd andra saker som vi skulle göra. Och det leder i någon form till, skulle kunna leda till att de här sakerna som man radar upp, att det är komponenter, delar i ett perfektionistiskt ideal, som då Aristoteles var inne på. Sen dyker ju Nozick upp igen senare i boken, för att han också... Han argumenterar ju för i princip absoluta rättigheter och att det finns saker som staten inte får göra eller som samhället inte får göra mot individen utan att kränka rättigheterna, och rättigheterna är absoluta. Rätten till det som man har, som man äger, det man har kommit över på rättvist sätt. Så det är ju...
Och därav den här som starka individualism.
Ja, det är ju individer som har rättigheter. Det är, ja. det är ingen grupper eller något sånt, utan det är...
Liten stat...
Ja, för en stor stat. Han för ett resonemang, han börjar med, hans mest kända bok heter ju Anarchy, State and Utopia. Där han går igenom de stadierna, där det första stadiet är anarki. Och så försöker han då visa hur en stat skulle ha kunnat uppstå på ett godtagbart eller legitimt sätt från ett sånt tillstånd. Men det skulle inte uppstå någon stor stat, ingen omfördelande välfärdsstat, utan det skulle vara en minimal stat som då är begränsad till att skydda rättigheter och driva igenom avtal och sånt som människor har kommit överens om individer emellan.
Mm.
Så det är en väldigt liten stat som bara skulle ha bekämpa brott och domstolar skulle troligtvis finnas. Och det har att göra med hans starka rättighetsbegrepp. Han är ju företräder ju en extremt stark uppfattning om naturliga rättigheter till egendom. Hans exempel som jag tar upp i den här boken är då, det innefattar en känd amerikansk basketspelare på 70-talet som heter Wilt Chamberlain. Och den försöker visa att om samhället försöker omfördela rikedom på något sätt eller resurser så kommer vi strida mot, det kommer vara i strid med den rätt som vi har till det som är vårt, till det som vi har kommit över på ett rättvist sätt. Och han vill visa på den intuitiva principen bakom att om individer har saker och byter det med varandra så kommer det uppstå ojämlikhet, och det är inget konstigt, det är inget fel med det, för det har uppstått på ett rättvist sätt.
Och Chamberlain, som i det fallet så var han var väldigt lång och talangfull och tjänade massa pengar och blev liksom rik och framgångsrik.
Ja.
Men på hans sätt att resonera, det är väl också man tänker på det amerikanska samhället, att det är väldigt mycket så att man har rätt i sin egna framgång och tjäna, alltså att tjäna pengar och inte staten ska lägga sig och ta för mycket skatt, ja, och så.
Det kanske är extra mycket så i USA, men jag får fram att vi resonerar så ganska mycket här också, att vi har rätt till våra pengar, vi har... Jag tror inte vi problematiserar någon gång, eller särskilt ofta, den här talanger. Det har varit en ganska stor diskussion på olika håll om meritokrati. Att vi utgår från att det är något bra, att det bara är bra. Att meriter ska avgörande för hur mycket man får. Men i hans fall, skälet till att ta upp Wilt Chamberlain är ju också att han har ju inte valt att, jag kommer inte ihåg vad jag skrev, han är 2,16 lång eller något sånt där. Och hade uppenbarligen bra talang för att spela basket. Och inget av det har han valt. Ändå är det meriter som han, det är på hans meritlista att han är duktig på basket. Han är duktig på, och han är lång.
Han är född med massa saker som har hjälpt honom.
Ja, och som är meriterande i den sporten där som vi uppenbarligen värderar ganska högt, för att det finns mycket pengar där. Men det är också lite märkligt att om vi sätter det mot att... klass, du är född in i en viss familj och ärver väldigt mycket pengar. Det är ingenting som du har, det är förtjänt av egentligen. Du har lite tur som fick ett arv. Men, och han har tur på samma sätt för att han blev lång och hade de talangerna på basket. Men poängen är att det sabbar något sex exempel lite grann. Därför att han ville visa att ojämlikheten kan vara okej därför att folk får välja vad de gör av sina pengar. Och det hade väl varit okej om Will Chamberlain valde inte att han var lång och bra på basket, men det gjorde att han blev väldigt, väldigt rik. Och det är lite märkligt att ta bort en sån aspekt ur, eller en sån omständighet ur resonemanget och bara förutsätta att det är okej. Och det kanske är okej, men det är, man börjar ändå fundera över att varför det är okej i det exemplet.
Men vad är alternativet då?
Ja, det kanske inte finns något alternativ. Om han nog tycker rätt så är det ju så. Men man tänker, exemplet är ju det här. Det börjar med att man får välja vilket tillstånd man ska ha. Och någon tycker räknar upp en massa olika. Men han förutsätter att man utgår från ett jämlikt tillstånd. Alla har lika mycket.
Mm.
Och det som, sen så får man få saker ha sin gång, och folk väljer att gå på matcherna där han spelar, och han får, jag kommer inte ihåg vad det står, men han får 50 cent per match eller något sånt där. Och i slutet av säsongen så har han dragit upp jättemycket pengar. Och det är väl fine, tycker man, för alla har valt att gå på den där matchen. Det som gör det intuitivt tilltalande är att alla hade pengar, alla hade lika mycket och hade möjlighet att gå på den matchen. Men i slutet av det här året, eller den här perioden när man mäter, då har ju saker fördelats på ett annat sätt. Och det, hade det bara varit de inblandade så kan man ju tycka att det är väl som det med det. Men det föds ju nya människor också som föds in i ett nytt tillstånd. Där som inte har då jämlika resurser. Och som kanske är en familj där föräldrarna då valde att gå på Wilt Chamberlain-matcher och inte har några pengar kvar. Och kan själv aldrig gå på en Wilt Chamberlain-match därför att eller inte har de pengarna kvar längre. Och då är ju inte, då är vi en annan sits. Då har ju rättvisan har ju inte bevarats, kan man ju tycka. Så som Notzik hävdar, att om utbytet sker utan att kränks några rättigheter så är allting bra. Då är slutresultatet också rättvist. Även om det skulle vara stora ojämlikheter. Men det är svårt att säga det till de som föds in i ett sånt system.
Mm, alltså om alla skulle ha samma startpunkt så funkar det ju. Men eftersom alla har
i exemplet är det så. Det börjar ju det börjar ju på ett sätt som alla kan köpa. Men sen i slutet så är det ju på ett annat sätt. Och de som föds då har inte förutsättningarna som de som var i första skedet hade.
Nej, då faller det på det.
Det finns väl lösningar på det också. Det är en lösning att beskatta de vinsterna. Så att, eller att omfördela på något sätt. Jag har inget svar på det. Poängen är att man ska inse att... exemplen visar att det kanske inte är så enkelt, och det är väl egentligen medskicket i alla de här resonemangen att det är svårare, eller det är mer invecklat än man först tror. Det är sällan ett värde som spelar mest roll, eller bara ett värde som spelar roll, utan det är många saker man får väga dem mot varandra. Och det är, om man hävdar att rättigheter är absoluta, så hamnar man i svåra situationer, precis lika svåra som utilitaristen hamnar i, som säger att det bara finns ett värde som är, och det är njutning och så mycket som möjligt.
Det är ju också en som pratar om att ojämlikhet är godtagbart, att det liksom kan vara något bra, att Vet inte om jag blandar ihop det, men...
Jag tror du tänker på Hayek som är en...
Ja, men också tänker på kapitalism. Att det är något positivt att man ska låta idéerna flöda och det är det som driver utvecklingen.
I det här replikskiftet som jag anförde så är det ett annat sätt att komma fram till samma slutsatser som Nozick har kommit fram till. En liten stat som inte omfördelar utan som låter saker ha sin gång. Ett skäl att argumentera för det som inte då är Nozicks absoluta rättigheter, det är att man säger att det har bra effekter. Då är vi tillbaka på någon form av konsekvensialism som Friedrich Hayek, en annan libertarian, skulle ha hävdat att om vi låter saker ha sin gång så och inte lägger oss i så kommer det ha bäst effekter. Vi gör störst framsteg samhälleliga.
Och så är det många som tycker idag.
Ja, möjligt. Och han för ett resonemang om att han är ju skeptisk till vår förmåga att planera. Det är det som ligger bakom hans... Vi kan aldrig planera och lägga upp ett samhälle med allt det innefattar för att liksom nå fram till de saker som spontana krafter skulle kunna och utbyte och människors utbyte med varandra skulle kunna leda till. Så att en politiker eller någon klåfingrig byråkrat lägger sig i skadar bara. Om man låter människor göra det som de vill göra och drivs av så är det har i längden bättre effekter. Sen att det kommer leda till ojämlikhet, det är jag rätt tydlig med också. Och det behöver inte vara ett problem därför att jag kommer inte ihåg citatet heller. Han säger någonting med i stil med att det är lätt, då är det några som får trampa upp stigen så är det lättare för andra att följa efter sen. Som ett sort rättfärdigen att ojämlikhet kanske inte är så snyggt men det har bra effekter. Det kommer något bra ur det, hans tanke.
Och det han... Rawls pratar också i liknande termer kring att alla har rätt till friheter.
Rawls är ju inne på, har ju också, han är en liberal av egalitär liberal skulle jag säga som
vad är det för något?
Ja, jämlikhetsförespråkande liberal han har två principer han hamnar i två principer att den ena är en frihetsprincip där som ser till att garantera att alla får lika omfattande system av friheter, alla medborgare. Och den andra principen säger att när det är uppfyllt så ska vi se till att om det uppstår ojämlikheter så ska de vara till fördel för de minst gynnade i samhället. Han vill påvisa att vi kan legitimera ojämlikhet, men bara om det har bra effekter.
Alltså det gör inget om klyftorna ökar så länge de sämsta får det bättre.
Nej, och sen är ju frågan hur stora klyftor han tänkte sig. Det finns ju olika uppfattningar om det också, men jag får ju för mig att han är ganska sträng. Jag tror inte han såg framför sig några större... Problemet med ojämlikhet är han inne på, kanske framförallt i sina senare böcker, Rawls, att pengar eller rikedom kan lätt göras om till politisk makt. Dessutom kan du då... i längden se till att du får ännu mer makt. Och det är en ond spiral som inte är särskilt bra. Det måste man motverka på något sätt. Det är den ena saken. Och den andra saken är att om du inte har tillräckligt mycket pengar så kan du inte göra de saker som människor har lust att göra. Som vi värderar, som vi vill göra. Som spelar roll för oss människor.
Om jag ska återkoppla också till, om man pratar jämlikhet till exempel. Låt säga att en utilitarist skulle säga så här, men om vi har så jämlikt som möjligt så får om vi har mer jämlikt minskade klyftor då får fler det bättre. En annan utilitarist skulle vi kunna säga nej, men om det spelar ingen roll om det måste inte vara, det kan vara ojämlikt så länge de fattigaste också blir.
Utilitarismen är precis det som jag kan tycka är svårt. Det blir ju empiriska frågor av det till slut. Det, ja. den normativa eller värdefrågan har vi redan klarat av. Det är att effekten är det som spelar roll och om det är njutning eller någonting annat som spelar roll, men det vi ska göra så bra effekter som möjligt. Men sen vad det innebär, det kan ju vara rätt stor skillnad. En vänsterutilitarist kan ju tycka att ja, men jämlikhet gör att... Medan Hayek skulle säga att nej, men det funkar inte så. Han pratar i och för sig inte om njutning och lycka utan om framsteg i största allmänhet. Men det är ändå en konsekvensteori att konsekvenserna blir bättre av att vi låter det vara på det här viset. Så det är helt olika slutsatser från samma princip, från samma utgångspunkt egentligen.
Ja, för du... kommer ju in sen, sista delen av boken kan man säga, just kring miljö, hotet. Det som slog mig lite grann när jag läste det som kopplat till kanske så äldre teorier och sådär, att det är ju ett nytt fenomen som man inte liksom kanske visste om tidigare.
Mm.
Som vi står inför, som ställer, vilket var det väldigt spännande. Så här, kan man resonera på det sättet när vi har ett nytt typ av hot?
Det vänder upp och ner på rätt mycket, för själva grundproblemet är många av de här frågorna, när vi pratar om klimatet och klimatpåverkan, så är det ju att de gamla, eller gamla, men det sättet som vi har resonerat på tidigare faller lite grann. Men jag tar upp några exempel i boken, att vi bryr oss väldigt lite om små effekter, pyttesmå effekter, eller omärkbara effekter. Om en handling har små eller pyttesmå eller omärkbara effekter, så tycker vi oftast att det spelar väl ingen roll. Det skadar ju ingen att det här hände. Och det funkade ofta fram till rätt nyligen att tänka så. För man påverkade väldigt få.
Men, vad skulle det kunna vara för exempel på effekter?
Ja, de som hällde ut sin slaskhink någonstans.
Ja, miljöeffekter.
Ja, precis. Ja. På ett sätt som, om alla hade gjort så, hade det varit många som gjorde så hade det inte varit bra. Men de var inte många som bodde i den där byn. Så alla hällde ut sin hink på ett ställe och det vart väl bra.
Mm.
Men om man släpper ut pyttelite växthusgaser när man åker till jobbet med sin bil, det märks inte riktigt. Så var det heller inte något problem när det fanns 4000 bilar. Men nu när det finns fler bilar än så, och det är inte bara bilar som släpper ut växthusgaser, utan det är varenda sak vi gör, så har en viss sån påverkan, pytteliten. Och dessutom, om du bara tittar på mina utsläpp eller på en persons, så blir det, ja, men på det stora hela så spelar det ingen större roll, tycker man det verkar som. Men nu är vi miljarder människor som gör det, och då får det effekt. Och då faller lite de här principerna som man tidigare har tagit för givet, att små effekter spelar ingen roll. Vi kan slänga det här smutset i sjön. Eller det håller inte längre.
Ja, men det vurmande om allas frihet, ja. Till exempel.
Mm.
Ja, men det är bara tuta och kör bil till exempel. Alltså, det blir lite problematiskt.
Ja, och där är ju ett... Rent moraliskt så kanske det inte är... Det är ganska givet att vi ska inte hålla på att släppa ut i så fall. Då kan man tycka att... Men i och med att det inte kostar pengar oftast att släppa ut. Ja, det är ingen som behöver stå den kostnaden. Så när man... Det kanske kostar pengar, men det kostar väldigt lite pengar att släppa ut. Och det är ändå värt det. Det är värt att inte hålla på att bidra till mindre utsläpp. För att det kostar så himla mycket för mig. Och det gäller en enskild nation också. Att vi kan fortsätta som vi gör. För våra utsläpp tagna för sig spelar inte så stor roll.
Mm.
Så det finns dels ett antal... Vi har svårt att se problemen. För att vi är vana att resonera på ett visst sätt. Samtidigt som vi dessutom har incitament att åka snålskjuts på andra. Det är ett annat sånt där problem. Att vi tycker att vi är rätt partiska oftast. Och lite nästan egoistiska. Vi tycker att det är... Vi har nog rätt att göra det som ligger i vårt intresse. Det gör ju alla andra. Så man, och det ligger också outtalat i vissa. Man försöker hämta inspiration från, eller citat från Adam Smith. Att det är inte från bondens välvilja som vi får bröd, utan hans egen intresse. Så alla som byter saker med varandra på marknad gör det av rent egen intresse. Så det med egoism och egen intresse, det är inte konstigt. Men när man resonerar så i de här sammanhangen, att varje enskild nation då skulle agera enbart i sitt eget intresse. Och om det innebär att man smiter undan att försöka göra någonting vettigt för klimatet, så är det, då har inte det så bra effekter i slutändan.
Om man skulle vara en utilitarist igen, borde man inte då säga att då ska vi göra det som, apropå miljöhotet då, som får bäst effekter för miljön? Ja.
Jo, och där är jag också...
Borde jag mest rätt i det här sammanhanget?
Ja, just, jag håller med. Det finns ju vissa frågor som utilitarismen lämpar sig bäst för. Den kan inte förklara så bra varför vi inte ska tortera. För att i vissa lägen så är det bra att tortera. Men i det här läget, när det bästa skulle vara om vi lät bli att släppa ut koldioxid eller växthusgaser. Sen hur man tar sig dit, utilitarismen bryr sig inte så mycket om det.
Om man säger då... Vurmen om allas frihet, det blir ju problematiskt då när det blir ett klimathot. För det lirar inte riktigt med, för alla kommer inte ta ansvar eller kanske ser sin lilla, som du var inne på, att det som så här, sin lilla del har ändå ingen effekt.
Nej, alltså det blir ju ett problem för en sån som Hayek som menade att, eller skulle kunna bli ett problem. Om folk nu får, om samhället håller sig borta och så får individer göra det som gynnar dem mest. Vi har ju märkt att vi släpper ut jättemycket koldioxid, eller vi släpper ut massa skit och förstör förutsättningarna för framtida generationer genom att resonera på det viset. Så det verkar som att det krävs att vi ger oss in och åtminstone beskattar eller reglerar på vissa olika sätt. Just för att var och en av oss inte har incitament att ta hänsyn till vissa saker, för det systemet är inte byggt på det sättet. Sen kan man ju också stå på sig hemma. Om man som Nozick hävdar att vi har absoluta rättigheter till det vi äger, så om det har dåliga effekter för klimatet så är det så. Men om någon håller på att tar min egendom så strider man mot mina rättigheter, och det väger tyngre.
Vad kommer du själv liksom fram till vad gäller moralfilosofi kontra då klimathotet?
Ja, alltså, om jag har någon slutsats eller tes som jag driver, och det är väldigt vag, men det är, slutsatsen är att vi på nästan alla de här områdena måste bli mer opartiska eller mindre partiska. För det sambar i de flesta, inte bara när det gäller klimatfrågan utan när det gäller alla de här dilemmana som jag har, exemplen som jag har tittat på. Kliver man ett steg tillbaka och försöker betrakta allas intressen och väga dem mot varandra, så kan man ofta hitta en lösning på det. Sen är det svårt att göra det. För ens partiska intressen, eller partiska skäl, väger ju de spelar också roll. Det spelar roll hur det går för.
Och vad innebär att bli mindre partisk? Att liksom lyfta blicken från sitt egna intresse?
Ja, partiska skäl är sådana som har med mig att göra. Såna, det som är mina intressen och de som står mig nära. Och opartiska skäl, då betraktar man saker, även ens egna intressen och världen, som precis som alla andras. Som man är en av alla personer som berörs av någonting. Och då måste man försöka bolla dem där, balansera dem mot varandra. För man kan inte alltid bortse från sina egna intressen. Och det där måste en teori kunna redogöra för. Och det kommer inte vara så snyggt alla gånger. Teorin kommer inte bli så enkel och clean som utilitarismen skulle kunna vara. Men utan det är flera olika slags principer som man måste liksom slänga upp. Så det är väl ett medskick att bli mer opartisk eller försöka se saker opartiskt. Men också en annan i det här, att det är saker mer komplicerat än man oftast tror. Det går inte och du kommer inte hitta en enkel, snygg lösning på ett moraliskt problem, utan det är alltid å ena sidan och å andra sidan. Och det krävs att vi är resonliga. Jag vet inte ens om det är ett ord. Jag använder det rätt ofta i den här boken, men i motsats till oresonlig.
Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga,
då tycker jag man kan mejla enklast. Och jag har en mejlare som heter vadmoralenkraver@gmail.com.
Perfekt. Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.